tillsammans med er. Jag var lite sugen på att följa med söndagsskolan faktiskt. Men då hade ni inte haft någon predikant här idag. Men jag tänkte att vi kanske ändå kunde sjunga faktiskt en söndagsskolsång tillsammans som passar bra till predikan. Och vi kan göra om den lite grann också. Jocke, kan du hjälpa mig med Jesus älskar alla barnen? Så sjunger vi andra gången Jesus älskar alla människor. Jesus älskar alla barnen på vår jord. Röd och gul och vit och svart gör detsamma har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord. En gång till, vi får ta lite hög. Jesus älskar alla människor på vår jord. Röd och gul och vit och svart gör detsamma har han sagt. Jesus älskar alla människor på vår jord. Vad bra. Tack ska ni ha. Vi ber en bön. Tack Herre för att det är en sanning som vi får bli påminna om den här förmiddagen. Och tack för att du vill välsigna oss när vi delar ditt ord med varandra. I Jesu namn. Amen. Ja, jag har förstått att församlingen här har hakat på den kampanj eller det tema som Ekumeniakyrkan i sin helhet satsar på det här året, nämligen till jordens yttersta gräns. Och det är tre områden som Ekumeniakyrkan vill fokusera på då under det här året. Det ena är apostlagärningarna. Att vi läser den tillsammans, studerar den tillsammans och också försöker fundera på vad betyder detta för oss. Det andra är mission, internationell mission. Hur kan vi ännu mycket mer vara med och sprida evangeliet över vår värld? Och det tredje är klimatkrisen, klimatfrågan som är så aktuell idag. Vad innebär det för oss som församlingar och kyrka? Detta att vara förvaltare av Guds skapelse och detta som skapar så mycket oro och ängslan i vår tid. Det unika med apostlagärningar, det är ju att det är den universella perspektivet. Det är det som genomsyrar hela apostlagärningarna. Och man skulle kunna säga att en enda vers i början, i första kapitlet, vers 8, sammanfattar hela apostlagärningarna. Och det är den här kända versen, ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så kapitel 2 handlar om hur man vittnar, 2-7 handlar om hur man vittnar om Kristus i Jerusalem. Kapitel 8-12 om Judén och Samarien. Och sen kapitel 13-28 om till jordens yttersta gräns. Och på bara 30 år så når alltså evangeliet till Rom. På 30 år sker detta. Det är en fantastisk utveckling och tillväxt. Och man kan ju fråga sig, vad är hemligheten? Vad var hemligheten till detta? Ja, jag tror att en av hemligheterna är det som jag ska nämna om idag. Och jag fick ju frihet av Josefin att välja vilken text jag ville i apostlagärningarna. Och jag föll för apostlagärningarnas 10:e kapitel. Och jag ska inte läsa hela det, utan bara 2 verser. Men jag skulle vilja uppmuntra er allesammans att själva läsa det här kapitlet. Man brukar kalla det för hedningarnas pingst, alltså icke-judars pingst. För det som händer här, det är egentligen samma sak som händer på pingstdagen. Där Guds ande kommer över alla judar som var samlade i Jerusalem. Och nu sker samma sak i det här kapitlet. Så att jag ska läsa två verser som sagt. I 10 kapitlet, vers 34. 3 blir det kanske till och med, till 36. Jag tror det kommer upp här, ja. Då tog Petrus till orda. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. Bakgrunden till det här är ju att en romersk officer som befinner sig i staden Caesarea får besök av en ängel som uppmanar honom att skicka några stycken för att hämta Petrus som befinner sig i Joppe. Och där har Petrus varit i bön på taket. Och helt plötsligt så får han en syn som förbryllar honom väldigt. Men det leder i alla fall till att han följer med de här som kommer ifrån Caesarea upp till Cornelius hus. Och när Petrus kommer alltså in till Cornelius hus och ser och förstår vad som är på gång och hur Gud har lett det här, det är då han utbrister så här. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på några människor. Och nu skulle jag vilja tala lite grann om hur viktigt och grundläggande just de här orden är i apostlagärningarna och för oss. Och vad vi kan lära utav det här. För jag tror att de här orden som Petrus utbrister är oerhört viktiga i vår tid också. Då det finns så starka krafter som vill dra isär och skilja människor åt och dela upp människor, kategorisera människor och sortera människor. Det finns idag nationalistiska strömningar som är som ett eko från nazismens dagar då man skulle rensa bort oönskade personer som inte passade med den rena ariska rasen. Och att göra skillnad på människor, det är ju orsaken till många tragedier i vår tid. Till etniska konflikter, till folkrensningar, till flyktingströmmar, till den växande antisemitismen som vi upplever idag, till rasism, till utfrysning och till mobbing. I veckan så var det minnesdag, 75 år minnesdag på förintelsen av judar när den tog slut. Och vi bör ju påminna varandra faktiskt om att det är inte så länge sedan som vi hade ett rasbiologiskt institut i Sverige där man också forskade på detta, vilka som skulle passa in eller ej. Och i fredags såg jag att det gick en film som heter Sameblod som precis handlade om det här. Hur kan vi människor göra så förfärliga saker, vi som är så upplysta och så kloka egentligen? Någon sa så här: jag vill inte göra skillnad på människor, jag vill göra skillnad för människor. Och det där är ju ett väldigt fint motto, tycker jag, att sträva efter. Men det är ganska svårt i praktiken att leva efter det. Vi har så lätt för att värdera, döma, dela upp och dela in andra i dem och vi. Och tänk så många gånger som jag själv har gjort detta. Och kanske du också. Och även vi som finns i kyrkans värld, vi gör så ibland. Vi delar in varandra i olika samfund, i olika, tycker en del är konservativa, en del är liberala och en del är innanför, en del är utanför. Och kanske det är ett av de värsta exemplen som läste jag i veckan här i en kyrka i USA som vill göra sig av med alla äldre för att man skulle förnya församlingen. Fasansfullt egentligen, va? Så frågan är ju egentligen för dig och mig, hur ska vi kunna bli som Gud så att vi inte gör skillnad på människor? Hur ska jag kunna bli som Gud? Jag tror att vi behöver Guds ande för det. Dåtidens samhälle, ska vi tänka på det Petrus, när Petrus uttrycker det här, var ju extremt segregerat. Med tydlig uppdelning mellan judar och hedningar, mellan män och kvinnor, mellan slavar och fria, mellan fattiga och rika, mellan barn och vuxna. Ett tydligt dem och vi. Och det låg ju värderingar i den här uppdelningen, såklart, va? Och judar ansåg ju till och med att en del människor och folkslag var orena. Man skulle inte äta tillsammans med dem, man skulle inte umgås med dem. Och det märker vi ju tydligt att det fanns förutfattade meningar om andra, bland annat hos lärjungarna, när vi läser om dem i evangelierna. Så därför så var det något helt avgörande som hände då Petrus steg över tröskeln till Cornelius hus och utbrister dessa ord. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Det är alltså ett genombrott för Petrus själv, men också för kristenheten, skulle jag säga. För det är detta som hela evangeliet handlar om. Det är detta som apostlen handlar om. Att gå över gränser som vi människor sätter upp och har satt upp. Och också att inkludera alla. Att alla får vara med, som vi sjöng om här. Detta är Guds goda vilja, ända från skapelsens början. Att hela hans skapelse och hela mänskligheten ska vara ett. Han utvalde ett folk, Israels folk, inte för att de var bättre än andra, inte för att de skulle få det bli mer privilegierade än andra, utan för att de skulle vara ett exempel för andra. Och för att ur det folket skulle födas en frälsare fram som skulle överbrygga klyftan som uppstått, gapet mellan Gud och människa och mellan oss människor. Och Jesus kommer, det vet vi. Han föds in i vår värld som sann Gud, sann människa. Han undervisar om Guds rike och han visade också i sin person och genom sina gärningar vad Guds rike, visionen om hur livet och världen är där Gud får råda. Han dör på korset för att försona hela världens synd med Gud. Och han uppstår för att bekräfta att Gud är starkare än alla andra krafter, ondska och död. Och han, genom det ger han världen ett nytt hopp och en ny framtid. Det är ju evangeliet i koncentrat som vi känner till. Och efter himmelsfärden så säger han till lärjungarna: mig är given all makt i himmel och på jord. Gå nu ut till hela världen och gör alla folk till lärjungar. Och som jag läste i början här, ni ska bli vittnen för mig till jordens yttersta gräns. Alltså, vi ser att Gud vill samla ihop sina barn från jordens alla hörn för att vi ska bli ett igen. Och det är ju denna vision som Johannes på Patmos i sin uppenbarelse, i uppenbarelseboken, ser förverkligad framför sig när han hör den nya sången. Äntligen så står människor från alla folkslag och språk och stammar inför Guds tron hand i hand och sjunger inför Guds, till Guds ära. Men det är på pingstdagen som det här börjar. Först har vi ett embryo i den lilla lärjungagruppen. Men på pingstdagen börjar något ännu mer ske. Människor av olika folkslag får höra evangeliet. Och 3000 människor kommer till tro på en gång. Och sedan föds då den första kristna församlingen. Och den ger uttryck för en gemenskap över alla sociala barriärer och skillnader. Men då kommer frågan här som blir så aktuell. Gällde detta bara det judiska folket? Ja, så trodde faktiskt de flesta länge. Och även Petrus, att Messias hade bara kommit för deras skull. Men när de börjar nu se att även andra människor och folkslag kom till tro på Kristus och tog emot Guds ande, så börjar de förstå att det här är ju något större. Och därför var ju Guds heliga ande tvungen att vidga Petrus perspektiv, som han ibland behöver göra för mig också. Och dig också. För det som händer här i Cornelius hus, det är ju att Gud ger åt de här människorna som är samlade där samma ande som han har gett till judarna på pingstdagen. Så det radikala och det verkligen viktiga i Guds rike är just detta universalismen, gränsöverskridande. Och det är därför som det bibelord som Anders läste här i början är ett nyckelord för den kristna kyrkan. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, kvinna eller man. Alltså vi har ingen uppdelning, gammal eller ung. Och då kommer min fråga här som jag ska försöka ge tre svar på. Vad kan vi lära av den här berättelsen? Och det är tre saker jag vill nämna. För det första så lär vi ju oss av detta att varje människa på den här jorden är lika älskad, värdefull och välkommen in i Guds rike och famn. I världen så värderas inte alla lika. Så är det. Men i Guds ögon har alla människor samma okränkbara värde. En människas värde beror inte på ålder, på nationalitet, på kön, på sexuell läggning, på hudfärg, på social status eller vilka uppdelningar vi än kan göra som människor. Vi är alla skapade till Guds avbild. Alla är lika värdefulla och älskade. Och det är ju detta som Jesus så tydligt visar både i ord och handling när han gick här på jorden. Där han tog sig an de allra mest utsatta, ställde barnen i centrum, mötte äktenskapsbryterskan, upprättade henne, umgicks med skurkar och gatflickor, kallade kvinnor att följa honom. Ja, allt han gjorde stack ju i ögonen på de religiösa poliserna. De som andra såg ner på, de lyfte han upp. Och han visade detta också när han berättar om den förlorade sonen, den förlorade fåret, den förlorade pengen och den barmhärtige samarien. Genomgående så visar Jesus just detta. Alla människors lika värde inför Gud. Och det finns så många människor, även i vår tid, som tror att de inte duger i Guds ögon. Som tror att man inte är värd att älskas. De finns omkring oss. Det är de som behöver få del av evangeliet om Jesus Kristus. Kyrkans uppgift är att slå vakt om det här, vänner. Annars kommer den här människosynen, annars kommer sorteringen och uppdelningen att fortsätta. Överallt där vi finns. Röd och gul och vit och svart. Gör detsamma, har han sagt. Det andra vi kan lära oss av det här. det är att varje församlings stora utmaning är att vara en integrerande och inkluderande gemenskap. Det vackra med Guds församling och samtidigt det svåra, det utmanande, skulle jag säga är just detta, den gränsöverskridande gemenskapen. För integration, inkludering kräver generositet, öppenhet för olikhet och mångfald. Att vi får vara olika, det är ett uttryck för Guds skapelse och kreativitet. Men det är inte så lätt. Man brukar ibland skilja på integration och assimilation. Assimilation, där kan man formulera så här: kom som du är och bli som oss. Du får anpassa dig. Integration, där kom som du är och berika våra liv och vår gemenskap med din person, med dina gåvor, din kultur och så vidare. Och det är intressant att läsa i Apostlagärningarna att här följs integration och evangelisation åt hela tiden. Det platser där nya människor kommer till tro, det är där integrationen lyckas. Och jag tror att det är samma idag. Och därför behöver varje församling fråga sig, hur inkluderande är vi? I vår gemenskap, i våra gudstjänster. Känner troende, tvivlare, sökande, olika generationer sig lika inkluderande? Förstår man vad vi säger, sjunger, predikar och så vidare? Och jag ser än en gång hur apostlagärningarna, hur oerhört känsliga man var där för den omgivande kulturen. Det finns ungefär 30 predikningar nedskrivna från apostlagärningarnas tid, återgivna i apostlagärningarna. En av dem vände sig till redan troende. Det tredje som jag tänker att vi kan lära oss av det här, det är att varje kristen är kallad att vara en nyckelperson. I Matteus, det 16:e kapitlet, så säger Jesus att han ska ge Petrus nycklarna till himmelriket. Och det som är så spännande att se i apostlagärningarna är ju att det är där han använder de här nycklarna. På pingstdagen får Petrus låsa upp dörren för judarna. Senare får han låsa upp dörren för människor i Samarien till himmelriket. Människor kommer till tro där. Och här i Caesarea så låser Petrus upp dörren för hedningarna, alltså icke-judar. Och människor kommer till tro där. Och den avgörande insikten för honom, det är ju detta: nu förstår jag verkligen att din Gud inte gör skillnad på människor. Det med människosynen är avgörande. Och att Guds ande får leda. Vi lever i en tid med mycket vilsenhet. Med mycket oro bland oss människor inför framtiden. Många känner klimatångest. Många har tappat hoppet. Så är det faktiskt. Och det finns så mycket psykisk ohälsa bland oss och bland våra medmänniskor. Det är den verkligheten vi finns. Och detta leder till att de existentiella frågorna blir mer och mer aktuella och viktiga och levande för många. Många brottas med det här. Jag kan bara ge ett exempel. En känd entreprenör och författare, Maria Borelius, berättade om hur hon hade börjat sin inre resa, som hon uttryckte, mot en större mening. Och det var i mötet med sjukdomar, med skilsmässor, med förluster av olika slag i vänkretsen som hon helt plötsligt bara kände att nej, det här klarar jag inte av. Det måste finnas någon som kan hjälpa, någon större kraft, något bortom mig själv och så vidare. Och så söker hon upp en gammal vän som har lämnat livet på Stureplan och nu var jesuitpräst i en kommunitet utanför London. Och hon pratar med honom och försöker förklara den längtan hon bär på, de frågor hon har. Och så säger han till slut: och var är Gud? Och då säger hon: ja, var är Gud? Han kanske står utanför dörren, säger hon. Ja, vad händer om du öppnar dörren? Ja, vad händer om jag öppnar dörren? Och det leder till att hon börjar gå i kyrkan, läsa evangelierna, lär känna Jesus. Och den här kvinnan, tänker jag, är bara ett exempel på en modern version av Cornelius. Eller Nikodemus, som sökte upp Jesus på natten. Eller kvinnan vid brunnen, som vi också kan läsa om. Den etiopiske hovmannen, Lydia. Det finns många exempel i Nya testamentet på dessa andliga sökare som också finns i vår tid. Och idag, tänker jag, så är det du och jag som har nycklarna. Som har nyckelknippan till himmelriket. För att likt Petrus vara lyhörda för Guds andes röst. Vem han vill leda oss till i samtal. Och vem vi kan vägleda till Jesus Kristus. Och förmedla det hopp som så många människor verkligen skulle behöva få höra om. Vi är nyckelpersoner till att förmedla tro, hopp och kärlek till vår tids människor. Ni ska bli mina vittnen, sa Jesus. Tänk på detta, min vän. Vilken förmån. Genom lyhördhet, genom en omtanke, genom samtal och vänskap och vittnesbördet så kan du och jag få vara med och fortsätta den resa som påbörjades i apostlagärningarna och som fortsätter än idag. Vi ber tillsammans. Tack, Herre, för ditt evangelium som är ett hopp för alla människor. Vi ber, Herre, att du ska hjälpa oss att inte göra skillnad på människor. Hjälp oss att vara lika inkluderande, välkomnande som du var. Och hjälp oss att se människor som du gjorde. Hjälp mig och hjälp oss alla, Herre, att förstå hur älskade vi är i dina ögon. Amen.